Det har varit turbulent på arbetsmarknaden en tid och det ser ut att fortsätta under våren. Varför är läget så här spänt och tvistar man egentligen om rätt saker? I slaget efter 12 idag, Heidi Schauman, chefsekonom på Swedbank i Finland. Välkommen.
Tack.
Viktor Kock, medlemsansvarig på fackförbundet DIF, Ingenjörerna i Finland. Välkommen.
Tack, tack.
Och Anna Bertils som är företagare i kommunikationsbranschen i Vasa. Välkommen.
Tack ska du ha.
Viktor Kock är aktiv socialdemokrat och Anna Bertils har ett förflutet inom SFP. Mitt namn är Filip Sten. Ja, alltså generellt kan man väl säga att parterna står rätt så långt ifrån varandra i förhandlingarna just nu. Men hur bedömer ni så här generellt läget på arbetsmarknaden nu? Viktor, du kan börja.
Ja, alltså jag vet inte riktigt om jag vill hålla med om det här att vi står väldigt långt ifrån varandra. Nu har vi ju faktiskt en arbetskonflikt inom pappersindustrin, men det finns ju flera branscher som redan har gjort avtal. Och jag bedömer nog i dagsläget att inte parterna står väldigt långt ifrån varandra, men de har vissa principfrågor som kanske är svåra för båda parterna att ta tag i. Men jag tycker att en sak som man ofta glömmer bort när man piskar upp det här att det är en stor konflikt, att det är alltid så där när det är kollektivavtalsförhandlingar att det tar sin tid, olika avtal går ut vid olika tidpunkter och därför ser det ut som att det ska vara en långdragen konflikt även om vi har fått lösningar till exempel inom teknologiindustrin för det här industrifackets medlemmar redan före jul.
Så du tycker att läget kanske inte är så allvarligt?
Utmanande men inte alarmerande.
Mm. Heidi Schauman.
Nej, det hör ju liksom lite till saken, jag håller med att det ska vara lite hård retorik och jag vet ju inte vad som händer bakom kulisserna eller vid förhandlingsborden, men att jag tycker också att när man säger att vad det är man nu verkar vara oense om så är det ju inte så jättestora saker egentligen, att det verkar på väldigt många sätt vara de här kikutimmarna som upprör liksom mer principiella frågor än det här att hur långt man är ifrån varandra gällande lönerna till exempel, att där verkar det finnas ett rätt så rådande konsensus att vad som är tillräckligt och vad som inte för mycket så att säga, att där tycker jag just att vi har ju ändå fått en form av lönemärke och som man då skulle hoppas att lite skulle guida, men att då handlar det ju nog om den här engångsuppgörelsen som var det här KIKU-avtalet och det bara understryker det svåra i att göra sådana så att säga undantag som inte är självskrivna framöver.
Mm. Anna Bertils.
Ja, nu sitter jag ju heller bakom förhandlingsbord men jag kanske förvånats lite över, eller inte förvånats, det här, så här är ju alltid som Heidi just sa också att det är ganska aggressiv stämning överlag. Så man får ju en liten bild när man följer med samhällsdebatten. Om att det kanske är ännu tajtare än vad det är. Men nu när jag ser lite från sidan och jobbar ganska mycket med nordisk kommunikation. Så tycker man ju trots allt att vi ibland kanske har lite för aggressiv retorik. Att vi piskar uppe medialt också ganska hårt. Det är såklart, det är ju också en maktkamp. Mm. Men ja, måste alltid vara så.
Det talas ju om förtroendebrist mellan parterna.
Jo, en förtroendebrist finns absolut mellan parterna, men det här är inte någonting som är exceptionellt för Finland. För Finland egentligen så vill jag påstå att det har pågått sedan krisen på 90-talet egentligen. Det var en ganska relativt kort tillväxtperiod och så fick vi en ny ordentlig kris i 2008. Och det här, från min synvinkel sett, så har det här kanske investerare och arbetsgivare utnyttjat ganska till max för att få det här fram behovet av sämre villkor på arbetsmarknaden, men det här gäller över hela Europa. Redan 2012 så gick arbetsgivarsidan ganska hårt ut på det här i ILOs årliga möte i ILC i Genève och ifrågasatte strejkrätten globalt som har varit relativt konsensus under 50 års tid att det ingår i konvention 80-20 om förenings- och det här organisationsrätten globalt sett. Och det intressanta här var att man ifrågasatte inte den strejkrätten egentligen i länder där den redan finns in i lagstiftningen utan endast i länder där den inte finns inskriven i lagstiftning ännu. Alltså främst länder, låglöneländer i Asien och Afrika. Och det här var en väldigt en konflikt som var väldigt, väldigt allvarlig, men kom inte fram så mycket kanske här i Finland i media. Och det här skapade en obalans i ILO som inte tidigare har funnits. Så det här har sedan smittat av sig på olika länder i Europa. Ser vi på avtalsförhandlingarna i olika länder i Europa, så finns det här samma retoriken om att vi ska försämra arbetsvillkoren och helst begränsa strejkrätten också.
Mm.
Det här är en jättekomplicerad fråga, och jag ser, vi har nu i Finland liksom gått från så här stora helhetslösningar till lösningar på industrinivå, och själv ser jag det lite som problematiskt att man på något sätt behandlar en hel bransch som en helhet. Och det som ju på ett sätt, utan att ta någon part liksom i försvar här, så det som vi ju ser är att inom varenda bransch så finns det företag som har mera möjlighet att betala höga löner. Och så har vi en stor massa företag som är just där på gränsen. Att klarar de sig eller klarar de sig inte. Och som egentligen inte liksom har den där förmågan att höja löner hemskt mycket, utan risk för att det går käpprätt åt helvete för det företaget. Och då är vi ju i den här underliga situationen att vi ändå får handlar om på något sätt likadana löneökningar. Så jag ser ju nog att det skulle vara väldigt bra om vi på något plan skulle komma ännu lokalare än vad vi är just nu. Att det skulle i långa loppet till och med kunna leda till högre löner, men bara för vissa. Och det här är något som vi liksom inte kommer runt i den här globala världen. Och jag tror att det är väldigt mycket det som trycker på i alla länder egentligen. Det här att vi har haft den här globaliseringen som har ändrat spelreglerna. Och då finns det ju ett instrument från arbetsgivarhåll att helt enkelt bara försöka hålla alla arbetskostnader nere så att man ska kunna konkurrera globalt. Och då tas det egentligen inte beaktande så hemskt mycket det här att det finns företag som mår mycket bättre och som har en annan lönebetalningsförmåga.
Viktor Kock.
Ja, alltså jag håller med mycket av det här som Heidi säger, att kanske härifrån den här hårda retoriken kommer, och att vi har i Finland till exempel nu, om vi återgår till Finlands situation, så det här, så tror jag mycket av den här retoriken, hårda retoriken, beror på att många företag är oorganiserade i dagsläget, känner att de inte är med i avtalsförhandlingarna, och på samma sätt så är det många arbetstagare som inte egentligen, vissa kan vara medlemmar i fackförbund, men ändå inte känner att de har det här påverkningsmöjligheten. Och då får man en känsla av att det är fackbossarna i Helsingfors som styr, eller å andra sidan det här näringslivets bossar som styr avtalsförhandlingarna, utan att egentligen se till det här villkoren som finns ute i arbetslivet. Och i och med att den organisationsgraden har sänkts, så höjs behovet av, från både fackföreningarna och näringslivet, att föra en hårdare retorik för att visa att det gör någonting åt sina medlemmar. Så det här tror jag är en dålig spiral, ond spiral.
Jag är på samma linje som du, att det, liksom, det finns orsak att skramla lite mer än vad man egentligen skulle behöva göra för själva förhandlingarna, bara för att visa att vi är tuffa och vi är hårda. Ja, det är liksom det, och på båda sidor, och det är liksom inte bra.
Anna Bertils.
Jag tror att mycket ligger det här som Viktor just sa också, att det kommer den här gråa massan som faller emellan. Man ser polariseringarna, sen har man svårt ibland som småföretagare kanske också som större, och sen också som en eventuell medlem eller medlem, att hitta sig själv mellan de här diskussionerna, att vad är vad egentligen, vem strider om vad, vilka villkor handlar det om och vad är arbetsvillkor. Hur mycket gör vi själva än idag, och vad handlar jämställdhet och jämlikhet om? Att är det att allting ska vara exakt likadant för alla? Det kommer in i ganska komplicerade diskussioner, och inte så lätt alla gånger att följa med, tror jag, som vanliga arbetstagare. Hellre vet vad kommer intressebevakningen in, vad kan jag få för hjälp? Vad handlar det om på riktigt? Och var är jag mitt i det här? Så det här med att ibland kanske lyfta ner retoriken från en lite för hög, man skulle borde lyfta ner den kanske från den högsta aggressiva nivån till en sån här, vad betyder det på riktigt i vardagen? Att få ut det budskapet är inte så lätt heller.
Kan det här vara då en av orsakerna till att till exempel den här strejken inom den mekaniska skogsindustrin ju läcker på sina håll? Att man helt enkelt som arbetstagare upplever att fackförbundet liksom är för långt ifrån en.
Absolut kan det vara det, och det här, och just det här att inte det här behovet av att profilera sig gör att man kanske inte för fram de här frågorna som man faktiskt är överens i. Och om vi ser på dagens kollektivavtal, och speciellt Nu är det så fungerar det ju som med kollektivavtalen i Finland att vi har för högre tjänstemän och för tjänstemän och för vanliga arbetare skilda kollektivavtal. Och ju högre upp i näringskedjan man kommer desto kortare är det här kollektivavtalen. Men arbetstagarnas eller löntagarnas kollektivavtal kan vara 200 sidor långa. Och nu strider det om två punkter i det här. Mm. Och det är det som kommer ut i media. Det tar inte upp de 198 sidorna som det är överens om. Och det här är lite problematiskt. Och speciellt ifall inte man då kan på något sätt kompromissa om det här målsättningarna. Det verkar ibland som man kanske... Man fastnar vid de frågorna istället för att slänga in någonting helt annat i löneförhandlingarna. Ta till exempel nu, om vi tar lönenivån som man nu, en av de sakerna som man har vissa meningsskiljaktigheter i. Men varför inte slänga in till exempel att vi ger en, att det höjer ersättningen för vid pappaledigheter till samma nivå som vid mammaledigheter, alltså 3 månader full ersättning vid pappaledighet. Mm. Och så går vi ner med lönekraven 0,3% som egentligen arbetsgivaren skulle vinna på, men båda känner att de får någonting.
Mm. Sen, sen har vi också det att just när vi funderar varför det är lite läckare, att varför alla inte vill vara med på strejker och så här, så nu tror jag att det finns ett utbrett också en sån tanke att man helt enkelt är rädd att jobben inte ska finnas, och speciellt på små orter där det finns en stor arbetsgivare, så det är ju inte liksom så där alltid på riktigt att det är arbetsgivare mot arbetstagaren, utan det kan vara väldigt solidariskt om man helt enkelt inser att nu måste vi liksom kämpa för att jobben ska finnas kvar, och det skapar ju en stor konflikt för arbetstagare. Det är klart att alla vill ha så hög lön som möjligt. Men samtidigt finns den där oron där att tänk om arbetsplatsen inte finns kvar. För man har sett det på så jättemånga andra orter. Och det försätter ju arbetstagarna i en svår situation. Att man kan ha enorm lojalitet mot sin arbetsgivare. Och kanske tänka att det skulle vara bäst att vi inte får löneökning. Men sen finns det de här konflikterna att ja, men vart får pengarna? Och det är jättesvåra frågor. Och därför tycker jag också att det är inte alltid en sån här stor motsägelse. Utan vi har väldigt mycket företag och arbetstagare som liksom kommer väldigt bra överens och som förstår varandras behov, och där ingen upplever att arbetsgivaren heller som sagt försöker utarma en. Att det, men så finns det andra företag där situationen är helt annan, att det finns väldigt olika situationer.
Mm. Anna-Bertis.
Det tror jag också. Jag tror man måste liksom, som allt annat i livet, så måste man alltid utgå från det bästa, från det som faktiskt vill gott, för de flesta vill ju gott och väl. Och inser också att välmående och goda villkor så skapar också en bättre miljö som skapar ett effektivare arbetsklimat och så vidare. Men så finns det förstås alltid undantag. Jag gör det. Men jag tänkte komma in på det här som Heidi pratade om också, solidaritet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Och om vi ser bara på befolkningsutvecklingen överlag i Finland, och vi ser på Österbotten också, så ser vi till exempel att, ja, vi ser att Nyland och Åland är väl kanske enda som växer framåt. Men medan vi ser att Österbotten de närmaste 10 åren tappar en hel del arbetskraft. Folk flyttar ut, folk kommer tillbaks. Vi har inte en positiv inflyttning överhuvudtaget i Österbotten. Det här skapar just oss också en viss oro vad gäller jobb. Finns det jobb kvar, som Heidi sa? Små orter förlorar. Så att allt det här tror jag som påverkar att man skulle ha ett behov av att prata arbetsmarknadsfrågor mellan alla de här avtalsförhandlingarna på ett nytt sätt. Alltså att man ska gå in djupare konkret i vardagen. Då tror jag också att kanske intresset när det gäller de här avtalsdiskussionerna som sen, där retoriken blir hårdare, att man ska gå hänga med lättare, både som arbetsgivare och som arbetstagare. För att det är ganska tomt ibland emellan. Nu finns det organisationer som pratar, men den här allmänna debatten så är ganska lugn.
Ja, nu kommer vi ju in kanske på den här kärnan här i den här diskussionen. Att pratar man om rätt saker i de här förhandlingarna? Att är det relevanta grejer som man strider om, Viktor Kock?
Relevanta grejer som man strider om så kan man ju självklart alltid ifrågasätta. Men jag håller med Anna om det här att kanske inte pratas för lite om inom de här inre kretsarna, men det är väldigt få som lyssnar. Mm. Och det här skulle jag säga att det är ett större problem, att det här kunskapen om arbetsmarknaden och hur det funkar, de här funktionerna med kollektivavtal och allting, så är ganska låg i Finland för tillfället. Det här ser man bland annat i de här diskussionerna om lokala avtal. Visst, lokala avtal så det här kan vara att föredra, men men vi har faktiskt jättemycket lokala avtal i dagsläget, och till exempel på sociala medier går ju debatten het nu för tillfället om det här pappersarbetarnas löner, och att de har väldigt höga löner, att de har en ganska bra lönenivå, att varför strejkar de, att fackförbundet, att det här är bara ett maktmedel av fackförbunden. Men ser man på pappersarbetarnas löner i dagsläget, så är det långt över de avtal som har förhandlats lös. Alltså det här är en ren och kär marknadsekonomi, att man har höjt lönerna i pappersindustrin för att få en kompetent arbetskraft. Själv representerar jag ju ingenjörerna i mitt förbund, och där har vi problem med faktiskt utflyttning till Sverige, Norge, Danmark och speciellt svenskspråkiga ingenjörer, eftersom lönenivån för ingenjörer och experter är betydligt högre i de här länderna.
Ja, där är det viktigt att komma ihåg att det är inte så att det förhandlas om något tak på löner, utan det är fritt fram att betala högre löner än det som har förhandlats fram. Att det är ju inte så att man är låst av det, att har man mera kapacitet att betala och vill för att rekrytera bra människor, så är det liksom fritt fram om man har råd med det då, bedömer att man har råd med det.
Jag upplever liksom att också när man har intervjuat arbetskraft i kanske 10 års tid, och jag har svängt de här intervjuerna på de här sista kanske 2-3 åren. Den här nya generationen som kommer in på arbetsmarknaden, så oftast tidigare var det så att lön var första frågan. Nästan arbetsuppgift, och så var lön och kollektivavtal. Men nu faller det här lön ganska lågt ner på listan på prioriteringar. Det kommer in arbetsklimat, vad är jag för chef, vad är det för team? Alla sådana frågor som gäller också arbete. Men är liksom det att du relaterar inte alla gånger först till lönen idag, utan du hoppar tydligare mellan jobb än förr. Det här förändrade beteende så kräver ju också att vi förändrar debatten. För det kanske inte fastnar i det här normala saken vi har pratat om förr, utan det ser på lite andra grejer. Är det bra ledarskap? Vad betyder det här? Får jag flextid? Vad får jag för friheter? Det kommer liksom tydligare, så lyfts det här högre upp på agendan. Och det är jättespännande att se på. Och vet du, är det fel på dig? Det kan ju inte vara. Det måste vara fel på jag i så fall, som inte förstår att möta upp en ny generation. Och här tror jag vi har någonting.
Ja, det här är ju superviktigt, när vi vet att av de som är ute i arbetslivet just nu, så är det väldigt många som mår dåligt. Så då är det ju uppmuntrande på det sättet att dagens unga tar fasta just på de frågorna som kan leda till att man blir utbränd och känner att man inte orkar. Att de frågorna på ett sätt har pompat uppåt, men så ska man inte glömma lönerna helt och hållet. Rättvis ersättning ska man få, men då är då frågan just att vad är rättvist, och kan det kompenseras just med mera ledighet, bättre möjligheter att vara hemma med barn. Vad är det som är viktigt för dagens unga och för dagens lite äldre också?
Och det är jätteindividuellt. Jag tror att kanske mer och mer måste vi möta upp också individuella krav på ett annat sätt än tidigare. Där man har möjlighet förstås att göra det.
Jo, jag håller absolut med om det här, att här tror jag båda arbetsmarknadsparterna, både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, har missat sig lite. Att de har inte lyft fram de här mjuka värderingarna tillräckligt. Jag såg här om veckan en bra intervju med en företagsledare från Vasa, Tim Wallin, som lyft fram det här att vi har ett ledarskap i Finland som är ett dinosaurietänk ofta. Och han lyft fram de här mjuka värdena, att det blir viktigare och viktigare i arbetslivet. Och det här är absolut sant. Och där tror jag faktiskt både fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har missat sig lite. Att man fastnar mycket i det här lönediskussionerna utan att faktiskt förbättra arbetslivet, som är viktigare för en stor del av de som jobbar i dagsläget. Att man kan till och med se att vissa grupper är beredda att sänka lönenivån om man får någonting annat istället.
Mm. Så arbetsmarknaden förändras, men de här stora parterna hänger nödvändigtvis inte med, är det ni säger?
Nej, det skulle jag säga, att det gäller ju som alltid, att först ser man saker på mikronivå och sen sprider det sig utåt som ringar på vattnet. Att nu tror jag att de här stora organisationerna kommer med, bara det går riktigt långt, och bara man kanske klarar av att pinpointa vad ens roll i det här ska vara. Att det är ännu så pass nytt också det här vad dagens unga vill, och dagens unga, det är ett brett begrepp. Att det är ganska stor skillnad att kör man lastbil, eller är man närvårdare, eller är man en forskare, eller är man någon digiplanerare någonstans. Att arbetsmiljön är så väldigt olika, och också önskemålen där. Att vi ska komma ihåg att vi pratar om väldigt olika segment av ekonomin, och som ser, där verkligheten ser väldigt olika ut.
Vad tror ni då, vad är det liksom för tidsrum vi pratar om? När börjar man prata om sådana här saker i de här stora avtalsrundorna?
No, från vår organisation så kan jag säga det att vi hade som uttalad målsättning när vi gick in i det här kollektivavtalsförhandlingarna. Alltså vi har ju 30 olika avtal som vi förhandlar om för ingenjörer via ITN som är det här förhandlingsorganet. Så där gick vi in för det här att, som jag nämnde tidigare, att pappor ska ha lika lång ersättning som mammorna vid föräldraledigheter, alltså 3 månader som finns inskrivet i de flesta kollektivavtal, medan pappan har 6 dagar. Och det här är egentligen för mig helt oförståeligt att vi i dagens jämställda Finland gör skillnad på könen när det gäller pappa och mammaledigheter, och speciellt när det gäller adoptivföräldrar så är det samma inskrivet. Jag menar, jag kan förstå ifall att mamman behöver den här perioden vid födseln, men när man är adoptivförälder så borde inte absolut ha någon skillnad vilken av föräldrarna som är hemma. Men fortfarande står det i kollektivavtalen att mamman har 56 dagar medan pappan har 6 dagar i många avtal.
Sen kommer ju alltid som företagare och som arbetsgivare gör det lilla extra. Det finns ju med små medel kan man göra väldigt mycket. Jag tror att också som ligger ut mitt intresse som arbetsgivare och företagare. Att skapa en så bra miljö så att jag får de bästa arbetstagarna. Jag får det att må bra och jag får det att vilja vara på jobb och att stanna så länge som möjligt. Det ligger ju mitt intresse. Då måste jag också fundera på att vad kan jag ge? Och hur uppmuntrar jag dem? Hur stödjer jag dem? Det finns så mycket jag själva. Och i dagsläget, jag jobbar också lite med rekrytering av arbetskraft. Och vi har alltså problem, jätteproblem med vissa ingenjörer till exempel, som just har Viktor är brist på. Så att, vad ska vi göra också för att vi ska få arbetskraft att stanna? Vi kan ju inte bara lämna upp händerna och vänta på nya, att det måste komma överens om allting. Vi måste göra det lilla extra själv. Och vad är vi beredda på att göra? För det ligger ju i mitt eget intresse.
Mm. Heidi Schaumann.
Jag tycker att Anna pratar om väldigt viktiga saker. Jag har ju aldrig jobbat med så att säga något manuellt jobb, utan jag har alltid varit en sakkunnig i en organisation. Och jag har ju alltid upplevt att jag haft arbetsgivare som har så att säga villat mitt bästa och som har på olika plan jobbat för att hålla mig kvar. Och där tror jag ju att servicesektorn och industrin egentligen ser ganska olika ut. Och en del företag har förstått att man ska jobba på de här mjuka värderingarna. Att det är inte så att det inte finns sådana företag. Det finns massor med företag som har förstått att deras viktigaste resurs är arbetskraften, och många har ingen annan resurs överhuvudtaget, utan det är bara kunskapsdrivna företag. Så på det sättet säger jag att vi har ju kommit väldigt långt i vissa branscher och i vissa företag, att det är inte så att vi nu har stannat på 60-talet, utan visst har det ändrat, men att det är kanske inte med i de här avtalsrundorna.
Mm. Ja, absolut. Absolut så är det, att det finns inom många branscher där man har gått långt och inom många företag. Och här är egentligen ett grundproblem, och att man idag i nyhetsrapporteringen så pratar man ofta om facket som en stor organisation, även om vi har väldigt många olika fackförbund och intressen i Finland, och man har kommit olika långt i olika branscher. På samma sätt som man pratar om arbetsgivarna som en enda klump. Att, jag vill inte heller utmåla arbetsgivarna som en enda ond fiende. De flesta arbetsgivare är jättebra om man vill komma överens om bra avtal, och även om man inte har det avtalen så gör man det på företagsnivå och försöker ta hand om sina anställda. Det här kollektivavtalen behöver finnas till som ett backbräde för de företag som kanske inte följer spelreglerna, vilket leder till en osund konkurrens och även till oschyssta arbetsvillkor. Men företagarna vill jag absolut inte utmåla som någon värsta fiende för fackförbunden.
Vilka ser ni då som de största utmaningarna för arbetsmarknadsparterna eller för arbetsmarknaden i det här landet under de kommande åren? Anna, du nämnde här arbetskraftsbrist.
Mm. Och, ja. Det tycker jag att det följt med statistiken på det för av eget intresse. Och att titta på liksom utflyttning och inflyttning och vad växer. Och det är klart att när man börjar ha en stor utflyttning i vissa regioner, så är ju inte långt kvar då heller att man förlorar vissa typer av utbildningar till exempel, för det finns ett underlag, annan servicesektor. Det är svårare för industri eller andra företag att etablera sig, för att det finns ett arbetskraft, det finns ett utbildning. Så nu tror jag vi har mycket att fundera på. Och ett ligger det bara, här i Österbotten ser vi ofta att, nå, att de flyttar ju västerut för språket. Mitt är det ju här heller inte. Utan det är som Victor sa, att delvis är det ju lön förstås, du har, kan ha bättre villkor. Men så är det nog också västerut ett lite annat arbetsklimat. Jag tror att åtminstone många i min vänskapskrets som åker så har svårt att se anledningen att komma tillbaks. Med tanke på att de har så goda villkor runt sig kring föräldraledigheter, kring flex, kring sättet man jobbar. Du kan vara 22 år, du kan bli i princip i ledarposition redan, du behöver ett kryp i 10 år för det du är här. Medan vi ser liksom lite annorlunda här, här tror jag att den här
debatten... Är vi mer konservativa här?
Jag tycker att vi är här, jag tycker faktiskt att vi kan vara väldigt olika beroende på företag och bransch, men jag tycker faktiskt att vi är rätt konservativ överlag.
Heidi Schaumann.
Nu måste jag hålla med, det här arbetskraftsbrist, och det är inte bara utflyttningen, det är också brist på inflyttningen. Och det finns ju liksom två frågor där, att humanitär invandring som är en fråga, men sen arbetskraftsrelaterad invandring som på något sätt är en väldigt svår fråga i Finland. Att många företag är i en situation där de inte klarar av att rekrytera i Finland, och så är det väldigt svårt att rekrytera från utlandet, och det kan leda till att någon helt enkelt måste stänga på en liten ort, och många som följde av det mister sitt jobb. Att det är ju nog en problematisk fråga som vi måste helt enkelt tackla det här. Att vad gör vi om kunskapen inte finns i det här landet? Att utbilda någon så tar väldigt länge. Det är förstås en viktig bit att helt enkelt få upp i en utbildningsandelen unga som får en hög utbildning, det måste vi absolut få uppåt igen. Men sen också just det här hur vi handskas med det här, att utlänningar, hur lätt är det att komma hit? Och det är ännu relativt sett ganska svårt att komma till Finland jämfört med Sverige till exempel, och där missar vi många bra kunniga människor från till exempel Sverige och Tyskland och Spanien och sådana länder som vi absolut skulle behöva här.
Ja, här håller jag med att välmående i arbetslivet det är absolut största utmaningen idag. Att det här är inte bara för att hålla kvar arbetskraften, men även en stor besparing för företagen skulle vara ifall man skulle få ner sjukfrånvaron till exempel i Finland. Jag vill säga att det är den bit som slukar mest onödiga resurser från företagen i dagsläget. Och där är välmående i arbetslivet A och O. Sen så är det det här något som vi inte pratar om ofta i Finland. Det vi pratar om ofta är att de som saknar andra stadiets utbildning så har väldigt låg sysselsättningsgrad. Så här är, men det här går ju lite till viss del utanför arbetsmarknadsfrågorna, men där är det viktigt att vi faktiskt får upp den utbildningsnivån. Men det som man pratar mindre om är att de som är över 50 år är väldigt överrepresenterade när det gäller arbetslösa. Mm. Och det här kan till viss del skyllas på den till viss del misslyckade lagen om samarbete inom företag som är faktiskt så ny som 2007, så en ganska det här ny lagstiftning, men den har åtminstone ur mitt perspektiv sett så har den missbrukats på vissa håll som ett sätt att rensa ut äldre arbetstagare, om man förstår inte att uppskatta det här, den här kunskapen som finns hos äldre arbetstagare. Inom DIF så har vi faktiskt för tillfället kring 50 arbetslösa av 2000 arbetande medlemmar, så vi har väldigt låg arbetslöshetsgrad, men 40 av dem så är över 50 år.
Mm. Ja, det här är ju ett systemfel i Finland, att vi har väldigt mycket människor som inte jobbar som är över 50 år, och där finns det liksom både just själva systemen men också attityder och vad som har varit okej. Att det har liksom på ett sätt blivit ganska vedertaget att när man måste skära ner på organisationen så är de äldre överrepresenterade. Och där är det nog alla parter måste lite titta sig i spegeln där, att skulle vi kunna göra saker annorlunda. Att samtidigt pratar vi om att vi behöver att människor jobbar längre, men sen när någon får gå så är det de äldre. Att det liksom, det, för tillfället är det ett väldigt svårt pussel att sätta.
Mm. Men om vi tittar liksom på den riktigt stora bilden här då, vi har då i Finland har vi en förhållandevis utbyggd industri, samtidigt har vi då globaliseringen och hotet inom citationstecken från Asien. Om ni tittar i kristallkulan här nu 10 år framåt, hur ser det här ut då? Vad tror Heidi Schaumann?
Ja på ett sätt är jag ju liksom optimist, så jag tror ju att saker och ting ordnar sig, och framförallt så tror jag att vi måste ju satsa på att vara kompetentare och kunnigare och på ett sätt kanske flexiblare, men att inte säga att det liksom alltid lönerna som ska flexa heller, att är vi tillräckligt kunniga och tillräckligt värdefulla så kan lönerna vara höga, och vi måste ju absolut satsa på att vi ska ha högsta möjliga kunskapsnivå i det här landet, men så utbildningen är viktig, även om det inte är en liksom arbetsmarknadsfråga, men det är en del av helhetspaketet, att vi måste utbilda de som vi har här, vi måste måna möjlighet att ta utlänningar hit och göra de jobb vi inte kan göra, men att det är liksom de här stora lösningarna som jag ser det, och sen just avtalsfrågan, kanske just så mycket flexibilitet att företagen tycker att det är intressant att jobba här utan att göra det svårt för arbetstagarna, att det är en sån här balansfråga.
Ibland låter det ju som att det enda sättet Finland kan konkurrera med är att man skulle sänka lönerna.
Ja, det här anser åtminstone jag är en missuppfattning, för det enda sättet Finland kan konkurrera på är genom utbildning och forskning och utveckling. Det är de tre områdena som vi kan konkurrera mot. Men om man ser det hela helhetsperspektivet, alltså globalt sett, så måste jag säga att där har fackföreningsrörelsen misslyckats. Helt länge sedan kapitalet kände några gränser globalt sett, men fackföreningsrörelsen är fortfarande ganska nationalistisk och ser till enbart den egna medlemskårens intressen, även om det finns internationella fackföreningsorgan också, men man tar inte på allvar tag i det här problemen där det faktiskt finns ännu idag vad man kan i princip kalla slavar, slavarbete i vissa delar av världen. Och här gäller det för fackföreningsrörelsen att göra påtryckningar på det här multinationella företagen. Och det här blir gjort i dagsläget via konsumtionsval, alltså fair trade-produkter. Men jag är en vacker tanke att vi ska kunna styra endast med konsumtionen, men jag tror inte att vi klarar av att styra det därifrån, utan det behövs även globala villkor, arbetsvillkor.
Om jag ska ta från en liten annan vinkel, så det är överlag, så kan man väl säga att jag tycker att det viktigaste är att man börjar prata om också orsakerna till utflyttning. Jag menar, vi kan tävla vad gäller kunskapsnivå. Vi vet, men vad gör vi om vi får kunskapen att stanna? Att i vilket skede så börjar vi som på alla nivåer, även de småföretagen tar det på allvar. Att hur ser det ut inom 10 år? Och hur ska Finland se ut? För som det ser ut nu i statistiken så utarmas en stor del av landsbygden. Så ser det bara ut. Det dras neråt. Och det är liksom i så fall ett vägval. Men man måste vara medveten om vad som håller på att hända. Och att få den här diskussionen tydligt på bordet här i Österbotten också, där vi sitter, två av oss nu i alla fall, att vad är det som händer? Vart är du på väg? Vart far arbetskraften? Och först när man börjar lyssna in varför far det och fråga av det, då tror jag att man börjar få svaren också. Liksom, att hur ska vi på ett samhällsnivå klara av att tävla om 10 år? Och
där sätter vi punkt för dagens Slaget efter 12. Tack Anna Bertils, Viktor Kock och Heidi Schauman. Mitt namn är Filip Sten.